Jag har som överskrift ense med Gud eller med människor. Ense med Gud eller med människor, den enheten kan ju som vi vet vara helt skilda saker och två helt olika vägar. Och vi läser från första Samuelsboken kapitel 4 och vers 1. Samuels ord kom till hela Israel och Israel drog ut till strid mot filisterna och slog läger vid Eben Haeser. Och det namnet betyder hjälpstenen, eller byggnadsstenen som hjälper. Och i Nya förbundet, så är det Nya testamentets ljus, så förstår vi att det är en förebild på Jesus. Den levande stenen. De slog läger där alltså, medan filisterna hade slagit läger vid Afek, som betyder styrka, störtflod eller skyfall. Och ordet störtflod kanske får våra tankar att gå till Daniel 9:26, men slutet eller änden kommer som en störtflod. Det var ju fienden detta. Filisterna ställde då upp sig i slagordning mot Israel. Striden spred sig och israeliterna blev slagna av filisterna, som nergjorde omkring 4000 man på slagfältet. När folket kom tillbaka till lägret sa de äldste i Israel: "Varför har Herren idag slagit oss inför filisterna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Silo, så att den är här bland oss och räddar oss från våra fienders hand." Folket sände män till Silo och de bar Herren Sebaots förbundsark därifrån, hans som tronar på keruberna. Elis båda söner, Hofni och Pineas, följde med Guds förbundsark. Då Herrens förbundsark kom in i lägret brast hela Israel ut i ett så högt jubelrop att marken skakade. Filisterna hörde jubelropet och sa: "Vad betyder detta höga jubelrop i hebreernas läger?" När filisterna fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret blev de rädda, till de tänkte: "Gud har kommit in i lägret." De sa: "Ve oss! Något sådant har inte hänt förut. Ve oss, vem kan rädda oss från denne mäktige Guds hand? Det var denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. Men fatta mod och var män, ni filister, så att ni inte blir slavar åt hebreerna som de har varit slavar åt er. Jag var män och kämpa." Så stred filisterna och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. Nederlaget blev mycket stort och Israel förlorade 30 000 man av fotfolket. Dessutom blev Guds ark erövrad och Elis båda söner, Hofni och Pineas, miste livet. Och Eli och hans båda söner var då ju präster i Israel. Efter första nederlaget, vad gör vi nu? Jo, vi hämtar Guds förbundsark. Då måste Gud ge seger. Och Herrens förbundsark, det var ju en förebild och en symbol på Guds närvaro och förbundet med Gud. Där vi ju vet att allt pekade fram mot Guds messias, frälsaren, segraren. Mina tankar går hela tiden när jag läser det här, den här texten, till Jesu liknelse om huset som byggdes på sand, alltså på mänsklig visdom. Och så jag ser framför riktigt hur det här huset börjar falla samman, men man bygger upp det igen. Men så kommer nya prövningar och attacker och fallet blev mycket stort. Matteus 7 står det om ju, när Jesus tar upp det. De var ense med varandra. Här kan vi tala om synlig enhet. Lovsång och jubel som marken skakade, bokstavligt. Värre än värsta Susanna-konferens. En hög bekännelse att man är Guds folk. Det såg ut som rena väckelsen, eller? Och fienden frukta och var livrädda för Israels Gud. Men ändå blev det ett ännu större nederlag. Ren katastrof. Total katastrof. De hade ju vunnit stora segrar tidigare, och vi läser Josua 23 och vers 9. Herren har fördrivit stora och mäktiga folk för er, och ingen har kunnat stå er emot in till denna dag. En enda man bland er jagade 1000 framför sig, ty Herren er Gud stred själv för er, så som han hade lovat er. Var ständigt på er vakt så att ni älskar Herren er Gud. Det finns alltså villkor för att Gud ska ge kraft och seger. Nu var folket ense med varandra här, men de var inte ense med Gud. Med andra ord, vi kan vara hur många som helst, hur eniga som helst, hur högljudda och lovprisande som helst, hur inspirerade och engagerade som helst. Om inte Gud är med, då är allt meningslöst. Det leder till misslyckande och nederlag. Och jag tycker att det känns igen idag i den ekumeniska rörelsen. När Israel hade vunnit segrar och hade haft framgång, då handlade de på Guds befallning. Nu kunde ingen säga att man hade frågat om Guds ledning. Ingen kunde säga att Gud hade talat. Och vi kan ju handla på samma sätt. Ta för givet att Gud är med när vi tar beslut. Och när det går fel undrar vi, hur kunde det här hända? Varför hjälpte inte Gud? Men vi kan aldrig styra Gud eller tvinga Gud att ge seger. Vi kan inte tvinga honom att göra under. Paulus skriver i Galaterbrevet att förbundsarken var en skugga av verkligheten själv, som är Kristus. Det var ju en symbol, en förebild, inte ämnad som någon lyckobringande eller lyckoamulett eller någon teknik, en metod som måste funka. Så fungerade hedningarnas avgudadyrkan. Metoder och tekniker och övningar och strukturer och ritualer och allt vad det heter. Nej, det var till Herren själv som de behövde omvända sig och ödmjuka sig inför. Elis söner, som ju då var präster, de hade en egen teologi. Alltså man kunde roffa åt sig åt det bästa av det som offrats i templet och det som tillhörde Gud. De levde i synd. De levde i sexuell omoral och utsvävningar utan gudsfruktan. Och det står i kapitel 2, vers 17 om dem. De unga männens synd var mycket stor inför Herren, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Och med nya förbundets ord, de lärde sig att förakta korsets budskap och innebörd. De lärde sig att förakta Guds ord och Gud själv. Var kommer föraktet ifrån? Ja, det kommer från köttets gärningar. Från synden, från världens visdom som står emot och reser sig upp emot Gud. Emot kunskapen om Gud. Den lagiske föraktar den gudfruktige. Liksom den laglöse föraktar den gudfruktige. Idag låter man världens kändisar lära kristna ledare ledarskap. Det leder alltid till lagiskhet och eller laglöshet och andligt slaveri. Se närmare på de trendiga kyrkorna. Herdarna uppträder som herrar, slavdrivare. Och snart avslöjas den ene efter den andra. Förskingring, girighet, lyxliv av offrade medel, otrohet och skilsmässor och omgifte, homosexuella förhållanden, missbruk av alkohol med mera, med mera. Precis som i övriga samhället. För lagiskhet och laglöshet är två sidor av samma mynt. Det är bara den heliga ande som kan ge liv och bygga Guds verk på Guds sätt. Men då måste man först vara ense med Gud. Ordspråksboken 16 och 17 står det. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Och det är ju så att ingen av oss är undantagen från frestelser. Men vi kan välja att fly till Herren. Fly bort från det onda. Som Josef gjorde när Potifars fru försökte att förföra honom. Han flydde därifrån. Han sprang bokstavligt därifrån. Fly det onda. Fly till Herren. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv, står det. Stolthet, eller engelska pride, går före undergång. Och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland det ringa än dela byte med det stolta. Så säger Guds ord. Kompromisser brukar alltid börja med små avsteg från tron. Och när Gud varnar, då visar han ju ofta någonting i framtiden. Och det kan vara svårt för oss att ta emot många gånger. Nej, men kan det verkligen gå så illa? Så har jag känt ibland när Gud har visat på något sätt vad som kommer. Han har varnat för någonting. Jag liksom tänker, kan det verkligen bli så illa? Men Gud vet ju allt vad som kommer där framme och vart allt leder. Och vi gör bäst i att ta Guds varningar på allvar. Gud hade varnat prästen Eli här långt tidigare. Jag vill påminna er om, ni kanske minns Emergent Church eller Emerging Church-rörelsen från våra temadagar om ändens tid. Det betyder på svenska den framväxande eller frambrytande kyrkan. Med företrädare som Rob Bell och Brian McLaren, som kanske var de mest kända. Den rörelsen ville ena det är så kallade evangelikala, som de sa, med katolicism och ortodoxi. Och föra tillbaka allt och alla under påven. De ville sprida ett nytt evangelium, sa man. Och McLaren förnekade här med en absolut sanning. Han menade att allt måste omtolkas i Bibeln. Och det här ledde till att han förnekade att Jesu offer är ställföreträdande. Robel och McLaren, de två hamnade i New Age, en nyandlighet. Det var ju det de själva släppte in. Jag vågar säga det eftersom jag har sett dem på YouTube, på video. Vart de sen då, i vilka sammanhang de var med. Men jag tycker att det mest skrämmande, det är att man ser idag mer och mer av deras, alltså Emergent Church, liberalteologi i kristenheten idag. Till och med det man minst anade. Det finns kyrkor som är påverkade av universalism. Som säger att alla blir frälsta till slut. Och det får ju som konsekvens att man kan leva hur som helst. Det finns kyrkor som accepterar, frikyrkor också, som accepterar samkönade äktenskap. Vi kan inte hindra någonting i samhället om lagen tillåter. Men vi kan inte välsigna någonting som inte Gud välsignar i församlingen. Det ska hållas utanför. Bibeln är väldigt tydlig med att Guds väg är ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Samboförhållande är inte heller bibliskt. För den som verkligen vi lever för Herren. Det finns kyrkor som inte bekänner Jesu gudom. Han är bara en förebild, ett exempel. Det finns kyrkor som tar in kontemplation, kontemplativ bön. Det handlar om att tömma sitt sinne och visualisera. Hör hemma i mysticism. Man omtolkar, omdefinierar bibelordet. Upplevelsen ställs över Guds ord. Allt det här är precis det som en början körspastorerna spred. Och senaste tiden, inte minst när jag har lagt ut och vill lägga ut nyheter på vår hemsida varje dag, så har jag hela tiden blivit påminn om detta. Hur detta spreds för ganska många år sedan och har bara fortsatt och ökat. Och nu ser vi. Vi varnade, fast andra som varnade. Vem lyssnade? Eli och hans söner var alltså präster på den här tiden i Israel. Hofni betyder en som gillar att slåss eller strida. Pineas betyder ormens mun. Ormen, ja, han brukar ju locka med makt och kraft och rikedom och framgång och upphöjelse. Man kan säga att Hofni och Pineas representerade onda andars läror, som det står om i första Timoteusbrevet 4:1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Hofni, han kan få representera dem som gillar att strida. Här vill jag jämföra med andlig krigföring, som det heter. När man strider mot andeförstar eller territoriella andeförstar och andemakter. Trots att vi allvarligt varnas för det både i Judas brev och andra Petrus brev kapitel 2. Det leder till högmod och det öppnar för villoandar. Andlig krigföring ingår i herravärldens teologi, dominion, kingdom now, alltså riket nu. Ibland också i Sjubergenläran och 24-7-bönen som Sverigebönen sprider. Jag tror säkert att det finns ödmjuka och fina kristna som är med i de här böneinitiativen och ber. Men man bör känna till vad syftet är när man är med. Se till att man inte släpper in en annan ande. När det gäller 24-7-bönen, som ju är populär idag, så vill jag läsa ett citat från en artikel på nätet, översatt från engelska. Pete Greig är en ledande figur, eller han är faktiskt grundare, för organisationen 24-7-bönen. Ett ekumeniskt initiativ som öppet och ogenerat främjar ekumenisk kompromiss med Rom. Syftet med 24-7-bönen är alltså att ena till påven. Ena till katolska kyrkan. Det är syftet. Ni kanske också har läst artikeln i Världen idag med rubriken Pastor varnar för receptiv ekumenik. Och det gäller ju Per-Arne Imsen som har uppmärksammat och varnat för detta en längre tid. Och jag citerar här från den artikeln. I Asien säger man att den som har blivit kristen inte ska upphöra med att vara hindu. En person som talar om hinduiskt kristna är den indiske katolske prästen Matthew Chandran Kunnel, jag har svårt att uttala, chef för det ekumeniska kristna centret i Bangalore. Han är också en av huvudtalarna under konferensen om receptiv ekumenik i sommar. Under en digital förkonferens förra året höll Chandran Kunnel en kort föreläsning med titeln Bredare ekumenik, en pilgrimsfärd mot kosmiskt kristusmedvetande. Slutcitat. Pingstföreståndaren Daniel Alm, kunde man också läsa samma tidning, samma nummer, tycker att kritiken är överdriven, men man bör vara vaken över riskerna. Receptiv ekumenik handlar inte om att ta över varandras läror, utan mer om att förstå varandras andliga liv. Förstod någon det?
Nej.
Hur undviker man varandras läror då? Precis som 24-7-bönen är receptiv ekumenik ett initiativ från romerska katolska kyrkan. Första konferensen hölls 2006 och bönen spelar en central roll, säger man. Mottot är att lära och ta emot av varandra. SKR, Sveriges kristna råd, står som värd för den femte konferensen i sommar i Sigtuna. Och här är det ju alltså denne man då som huvudtalare. Som jag citerar här från artikeln. Per-Arne Imsen säger också. Huvudtalaren vill likställa alla religioner. Han vill korsa religiösa gränser. Bjuder in till såväl tempel som moskéer. Och tror att andligheten inom yoga kan ena mänskligheten. Och det här är ju inget nytt egentligen. Det har ju pågått länge. Ni kan läsa Olins funderingar från 2011 och kanske längre tillbaka. Men receptiv ekumenik, det är liksom att man tar ett nytt tag i den här ekumeniken. Det händer för lite och nu måste man liksom skynda på lite, pressa på lite. Målet här, det är synlig enhet. Synlig andlig enhet. Det är också det som Emerging Church, ledarna, spred. Borde man kanske ha tagit Guds varningar på allvar? För här är man ense med varandra, men inte ense med Gud. Sann enhet grundar sig i att vi är ense med Gud och med Guds ord, med Guds vilja och rådslut. Och jag vill säga, låt oss be att Gud gör ett så djupt verk i oss, i våra liv, så att vi aldrig kompromissar med det som står så klart och tydligt i Bibeln, i Guds ord. Att vi håller oss till Jesus och den han är enligt bibelordet. För utan Guds närvaro och utan Guds välsignelse vinner vi inga segrar. Vi går under. Det står om prästen Eli i kapitel 3 och vers 1, första Samuels bok. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Ja, det vill säga äkta profetord, syner och biblisk undervisning var alltså sällsynt. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Och tyvärr hade Elis andliga ögon också blivit skumma. Guds lampa eller oljelampa hade ännu inte slocknat. Den hade ännu inte kvävts, kan det också översättas. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Och denna oljelampa, det var ju i templet en förebild på Guds närvaro och anden som uppenbarar och lyser upp Jesus. Det står i första Thessalonikerbrevet 5:19, släck eller utsläck inte anden. Förakta inte profetier, men pröva allt, inte prova allt, utan pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Profetier som uppmuntrar synden eller försvarar och ursäktar synden, de kan vi förkasta direkt som falska. Men här, på den här tiden, håller man på alltså att utsläcka anden genom att ta lätt på synd och strunta i Guds varningar. Jag vill ta fram två grupper som prästen Eli får representera. Den första är kristna föräldrar och den andra är kristna ledare. Eli hade kompromissat med sanningen på grund av sina barn, sina två söner. Det handlar om vem man älskar mest. För om du känner Gud, då älskar du dina barn. Men du älskar Gud mer. Du älskar Gud mest. Och det är han som har gett dig dina barn. Första Samuels bok 2:29. Det säger Herren. Varför föraktar ni då mina slaktoffer och mina matoffer som jag har befallt i min boning? Hur kan du, det var Eli, hur kan du ära dina söner mer än mig? Så att ni göder er själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel. Jag tror vi kan riktigt höra Guds sorg. Sorgen i Guds röst här. För allt för många föräldrar har fått skumma andliga ögon för att de har kompromissat för sina barns skull. Men ingen kan räddas genom kompromiss eller att gå emot sanningen. Det är inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen, skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 13. Och jag vill säga, Gud välsigne er föräldrar som står fast i Guds ord och inte kompromissar för era barns skull. Om de lever på ett annat sätt. För det är ni som verkligen har förstått vad Guds kärlek är. Som verkligen älskar era barn. och som har möjlighet att vara med och rädda dem för evigheten. Era böner är dyrbara inför Gud. Eli var i en ställning så han kunde faktiskt både varna och hindra sina söner. Han gjorde ett tafatt försök att rättavisa, men valde sedan att tyst acceptera deras livsstil och det de gjorde. Båda sönerna dödades i striden med filisterna. Det var Guds dom, för de hade gått så långt så de var förhärdade. Och de hade ett väldigt stort ansvar därför att de påverkade hela folket här. Så det var ju väldigt allvarligt. Det andra, kristna ledare. Hur är det med den äldre generationens kristna ledare? Och jag tänker på den drömmen jag fick hösten 2009 som fick heta Harmageddon. Därför att Gud visar att det finns ett andligt, religiöst Harmageddon. Och inte bara ett sista politiskt samlande av arméer mot Israel som Bibeln har förutsagt. Det andliga Harmageddon vill ena och samla alla religioner. Precis som 24-7-bönen och receptiv ekumenik. Och jag undrar varför det hade varit så tyst från äldre ledare när hela ekumeniken så tydligt leder dit och det har pågått i många år. Det var det Gud visade mig i drömmen. En något yngre man med en väldigt tuff och överlägsen attityd hade tagit över. Den äldre mannen in till mig i drömmen visste exakt vad som pågick. Men han satt där apatisk utan att opponera sig. Han visste men accepterade. Av feghet. Jag vill säga Gud välsigne varje kristen ledare som vågar stå för Guds ord trots förakt och utfrysning. Som vågar varna för avarter, för falska apostlar, falska lärare och rörelser. Det som saknades i Israel var korsets budskap och Guds kraft. Och den som tar bort korset förlorar både Guds närvaro och Guds kraft. Men nu hoppar vi fram till kapitel 7 och ser hur allt vände till seger. Israel. Det fanns en som predikade hjärtats omvändelse och visade på Guds väg, och det var Samuel. Gud behöver varken många eller starka eller högljudda. En. Första Samuelsboken 7 och vers 3. Men Samuel sa till alla israeliterna: om ni av hela ert hjärta, här är ordet levav. Det betyder både vilja och sinne, själ, förstånd. Alltså, om ni av hela er inre människa vill vända om till Herren, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisternas hand. Israeliten här tillbar alltså både Gud och avgudar i en blandreligion. Avgudarna representerade allt som upphöjdes vid sidan av Gud. Tillägg som står i uppror mot Guds helighet. Astarte, det vet vi säkert, det var ju, stod ju för modergudinnan. Och roten till Astarte är Ashtera, som betyder förökning och tillväxt. Ordet till, roten till Ashtera är Ashar, som innebär att bli rik eller att vinna rikedom. Filiste betyder vilseledande. Och deras avgudadyrkan handlar också om materialism. En av gudarna som filisterna tillbad var Belzebul. Ett judiskt namn för Satan. Belzebul. Det namnet betyder flugornas herre. Flugornas herre. Vi läser i Predikaren 10, vers 1. Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära. Man kan säga att det är samma innebörd som att lite surdeg syrar hela degen. Djävulen eller Belzebul sprider lögner. Skulle då Gud ha sagt. Det vållar stank, alltså, läste vi. I det som är äkta. Det som är heligt och det som är från Gud. Men den som älskar Jesus behöver inga tillägg eller avgudar. Något mer. Tillägg stinker. Mariadyrkan eller tillbedjan av himlens drottning Gaia, moder jord, stinker. Helgontillbedjan stinker. Framgångsteologi stinker. Framgångsteologi är Baalstyrkan. New Age-tekniker, österländska andliga övningar stinker. Liberalteologi stinker. Synden stinker. Högmod jäser. Jag vågar säga att den församling som försvarar det som Gud säger är synd och avskyvärt för honom riskerar att börja lukta illa, att stinka. Parfymerarens olja, läste vi. Det påminner om den heliga smörjelseoljan. Vi läser i andra Mosebok 30 och 22. Herren sa vidare till Mose, ta kryddor av bästa slag. Sen står den flytande myrra, doftande kanel, doftande kalmus, olivolja. Och vers 25, av detta ska du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en konstmässigt beredd salva. Det ska vara en helig smörjelseolja. Och jag vill läsa en bibelkommentar till det här sammanhanget. Den ska inte hällas över människans kött. Eftersom olja är symbol för den heliga ande, ser vi att den heliga ande inte hälls ut för att förbättra vårt kött, utan för att förhärliga sig själv, eller förhärliga Jesus kan man ju säga. Inte heller ska du göra någon annan som den, hade Gud sagt. Det är heligt och det ska vara heligt för dig. Detta visar att den helige andes verk aldrig kan efterliknas. Det ska inte finnas någon plats för att uppmuntra en kötslig imitation av den helige andes gåvor eller verksamhet. Att göra detta förnekar den helige andes helighet och betraktar hans verk som något vi kan göra lika bra på egen hand. Slutcitat. Höga visan 1 och 3. Ljuv är doften av dina salvor. En utgjuten salva är ditt namn. Namnet är Jesus. Smörjelseoljan är den helige andes utgjutande. Gud är kärlek, men han är också helig, fullkomlig, rättfärdig och sann. Han är läkedom och balsam för en sårad själ. Tillbaka till Samuelsboken, första Samuelsboken 7 och 4. Då skaffade Israels barn bort baalerna och astarterna och tjänade endast Herren. Sedan sa Samuel, samla hela Israel till Mispa, så ska jag be till Herren för er. Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren och fastade den dagen och sa, vi har syndat mot Herren. Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. När filisterna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisternas furstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra detta och blev förskräckta för filisterna. Märkte ni förändringen här? Förra gången var israelerna både högljudda och självsäkra. Israels barn sa till Samuel, upphör inte att ropa till Herren vår Gud för oss, så att han räddar oss från filisternas hand. Då tog Samuel ett dilam och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Samuel ropade till Herren för Israel och Herren bönhörde honom. Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna av Israel. Och i King James står det: Herren dundrade med dunder över filisterna. Nu var synden bekänd. Avgudarna var förstörda. Ytligheten var bytt i syndaånger. Och falska läror var bortrensade. Nu var de ense med Gud och med Guds ord. Och då gav Gud en övernaturlig seger. En stor seger. Offerlammet här, det pekar såklart på Jesus och hans offer på Golgata. Det var deras bekännelse nu. Man offrade inför Herren, lammet. Då ger Gud seger. Seger genom Jesu blod, seger i Jesu namn. Och när vi står för ett äkta omvändelsebudskap och för hela Guds rådslut, då ger Gud seger. För vi vill inte försvara någonting som Gud kallar synd. Jag tror att det börjar bli dags att lämna kyrkor och församlingar som inte har det här klart för sig. Om det inte finns minsta tecken på uppvaknande eller omvändelse. Annars kommer de bara fortsätta avvikelsen från Guds väg. Samuels mamma Hanna, hon bad en profetisk bön som uppfylldes här bokstavligt. Hon bad den bönen när Samuel var liten. Segern fanns redan beredd hos Gud. Det står i första Samuelsboken 2:10 till slut. Det som strider mot Herren, det här är Hannas profetiska bön. Det som strider mot Herren blir krossade. Ovan dem dundrar han i himmelen. Ja, Herren dömer jordens ändar. Men han ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. Sin smorde. Det är första gången som benämningen finns här i Bibeln. Som den nämns, Messias alltså. Messias. Gud ska ha all äran för seger i Jesu namn. Och namnet Jesus, det ska äras i all evighet. Amen.